Välkommen till Radio Nolaskogs och Semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Andreas Roxén välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Andreas!
Jag kom till Bonäset när jag var 9 år. Vi flyttade in i Bonäsets gamla skola och jag skulle börja trean. Jag var en ganska vilsen 9-åring. Mina unga föräldrar hade flyttat runt efter studier och jobb. Och jag kommer inte ihåg några direkta kompisar från de platser där vi hade bott. De jag kommer ihåg hade varit dumma. Jörgen i Umeå som kastade en plasthink i huvudet på mig så att jag fick hjärnskakning. Och en klasskompis i Linköping som jag kallar Per Benny för att jag inte kommer ihåg vad han hette. Han gillade inte mig. En dag högg Per Benny mig i tummen med en blyertspenna. Där blodet bubblade upp har jag fortfarande ett litet ärr. Jag hade inga egentliga tankar om att något skulle bli annorlunda i Övik. Barn har svårt att se vad något annat kan vara. Det är tillräckligt svårt att greppa något. Ja, ni fattar. Bonäset var fullt av ungar. Det var sensommar och varmt. Och plötsligt kom det ett gäng och tog mig på guidad tur. Det var Gunn, Åsa och Marie, Mats och Lillis och kanske Ulke och Susanne. Mina blivande klasskompisar. De tog mig till Hildings livs och till den gröna kiosken där vägen kröker. Och där man köpte 5-öreskarameller som killen i luckan plockade åt en med tång. När vi gick förbi ett av husen fick jag veta att det bodde en gubbe där som sköt på en med salthagel om man pallade äpplen. Sen smög vi längs staketet till den mekaniska verkstaden. Och så kom vi ner till vattnet och kastade macka. Allt kändes kul. De var nyfikna på mig och jag på dem. Vi lekte bland några gamla båtar som låg på land. Och där, under en upp- och nervänd eka, så var det bara jag och Marie. Och så gav hon mig en puss, mitt på munnen. Det började bra för Övik och mig.
I'm not afraid to die.
Jag heter Andreas Roxén. Jag är journalist och filmproducent. Och jag har lovat att jag ska prata om häxor, massmördare, konstapel Forsén och en puss. Pussen är härmed avklarad. Jag levde i Övik under mina formativa år. Det vill säga den tid i livet då man upptäcker vem man är. Det som på något sätt leder fram till vem man blev. Det har varit spännande att fundera på inför det här programmet. Jag blev journalist för att jag ville förändra världen. Jag vet inte varifrån det kommer. Hur vet man det? Kanske hade det med min pappa att göra. Han marscherade med Svenska FN-förbundet på 1 maj. Fick konstiga brev från Östtimor och ville stoppa alla kärnvapen. Eller kanske var det Sven Wernströms förtjänst. Han var en jättekommunistisk författare för barn. Hans bok, Den lilla teatern, hade letat sig in i bonusskolans lilla bibliotek. I mitt minne var det några föredömliga ungdomar som demonstrerade och ockuperade för att få behålla en teaterlokal som de tyckte mycket om. Jag blev oerhört fascinerad och förmodligen obotligt indoktrinerad. Jag slukade allt. Som 12-åring lärde jag mig massor om klasskamp och revolutionärer, trälar och gruvstrejk. Och på den vägen är det. Även om jag med åren lärt mig att också revolutionärer kan vara idioter och att makten ska granskas lika kritiskt, oavsett färg. Är kejsaren naken så ska han få veta det. Journalistik kan göra skillnad både i det lilla och i det stora. Jag brukar skryta med att jag lyckats flytta ett berg. För något år sedan så gjorde jag ett reportage för Uppdrag granskning om sophämtning i Stockholm. En ganska rutten bransch. Det visade sig att matresterna från lyxkrogarna i innerstan togs om hand av ett rufflabolag och hamnade i ett sopberg i Rosersberg. Berget lockade till sig tusentals råttor som mumsade på finmaten. Det är vad som kallas ett missförhållande och dessutom bra tv. Så direkt efter att reportaget sänds så genomförde Sigtunas miljökontor en flygande kontroll och såg till att berget försvann. Rufflabolagets bilar rullar dock fortfarande på Stockholms gator. Man får ta det en bit i taget.
Flash. Ooh. En quatre couleurs. Allez,
När centralmakten ska visa beslutsamhet och styrka så verkar Ångermanland ligga särskilt illa till. Jag pratar nu inte om sjukhusstriden i Sollefteå och skotten i Ådalen. Och nu ska jag försöka mig på att lansera en kampanj med ett alldeles särskilt syfte. Den 1 juni 1675 dödades 71 människor i Torsåker utanför Bollstabruk. Sen brändes de på bål. De anklagades för att vara häxor. 65 av de som dödades var kvinnor. Det var en femtedel av alla kvinnor i socknen. Eftersom några mig mycket närstående personer i rakt nedstigande led är släkt med två av dessa olyckliga kvinnor, Ella och Sara, så ligger händelsen mycket närmare mig än de 350 år som faktiskt har gått. Fälten, skogarna och bergen är de samma. Där högg de sin ved och där betade deras kor. Galenskaperna med häxjakt pågick sedan början på 1600-talet på många håll i världen. Men omfattningen gör häxbränningen i Torsåker världshistoriskt signifikant. Häxprocesserna var i Spanien, Frankrike och Italien, ja till och med i Amerika, ett sätt för överheten, kyrkan och kronan att manifestera sin makt med våld. Det var också en följd av den mycket dumma idén att försöka bygga världsliga lagar med religion. Sharia-lagar byggda på Bibeln. Nu faller sig ödet så ironiskt att mina nära och kära också, i lika rakt nedstigande led, är släkt med förövaren i Torsåker. Prästen Laurentius Orneus från Härnösand. Han var som rättskipare mycket nitisk och använde sig flitigt av de tortyrmetoder som kungen satt sitt sigill på. Kvinnor kastades bakbundna i öppen vak. Om de flöt var de häxor, om de sjönk var de oskyldiga. Tough shit. Och barn stoppades in i bakugnar. Så tuttade man på en risruska framför luckan för att få dem att bekänna att deras mammor eller systrar försökte ta dem till Blåkulla. Sen fick barnen se de skyldiga halshuggas och brännas upp. Det är fruktansvärt brutalt och omänskligt och borde sätta sig på generna. Men gudskelov har jag inte märkt några nedärvda posttraumatiska symptom i min absoluta närhet. På Häxberget, en bit väster om Bådstabruk, så finns en minnessten över de stackars offren. Den grymme prästen Orneus fick däremot leva vidare i kyrklig välmåga. Trots sin ondskap och sitt vidriga värv. Sen lades han att vila i Ytterlännes gamla kyrka. Och där ligger han än. Är inte det konstigt och helt enkelt fel? Det kallas vigd jord och salighet. Men hur många synder än den svenska kyrkan kan förlåta, så borde det väl finnas en gräns. En sån som Laurentius Orneus borde rimligen ha sumpat sin chans. Jag tycker, och det är min uppmaning till den svenska kyrkligheten och anständigheten, att det minsta man kan göra är att gräva upp Orneus likrester och hiva ut dem i evig osalighet. Och om ni tycker som jag, gör en sommarutflykt till Häxberget och ägna Torsåkers kvinnor en tanke. Ta sedan vägen förbi Ytterlännes gamla kyrka och meddela dem att plågoanden Orneus måste bort.
Time.
Den lilla teatern, som jag läste om i Sven Wernströms bok, har på sätt och vis funnits också i Övik. I det gamla tingshuset hade ungdomar under 70-talet fått bygga upp sin egen kulturella fristad i form av UG. Det var progg- och hippie-generationens ställe, som jag var lite för ung för att hinna uppleva. Jag kommer ihåg att jag var där som typ 15-åring. Det var trångt och rökigt, och jag tror att Peps Persson spelade. Jag kommer ihåg hur trummisen, Bosse Skoglund, plötsligt lämnade sitt trumset och började gå omkring och spela på allt möjligt annat. Spacigt och lite skrämmande. Jag var alltså inte riktigt med om protesterna och ockupationen, och jag kunde bara läsa i efterhand hur bulldosrar och grävskopor i skydd av polis och mörker rivit stället. Det skulle göras plats för ett nytt tingshus. Jag sörjde då, och jag gör det fortfarande. Både för att det var ett vackert hus och för att det var glädjedödande. Beslutsamhet och styrka. Likheterna med Sven Wernströms lilla teater är slående. Jag har alltid haft tandtycke. Jag tycker om tanter och tanter tycker om mig. Eftersom tanter jobbar på bibliotek och jag hängde mycket på Öviks bibliotek så fick jag snart fördelar som andra inte fick. Därför fick jag alltid titta i inköpskatalogerna och pricka för sånt som intresserade mig. Jag tror att jag under en period helt styrde bibliotekets inköpsbudget för musik. I ett fack under utlåningsdisken kunde jag under flera år, ett par gånger i månaden, hämta alldeles nya skivor som jag snabbt spelade in på kassettband. Oj vad mycket tid och möda jag la på det. Alla låtar skulle skrivas ner på kassettfodralet. Och så småningom började jag göra varje fodral unikt genom att klippa ut bilder ur tidningar och klistra på. När punken kom spelades den inte mycket på radio. Men jag hade ju fattat att det var nytt, argt och revolutionärt. Det var väldigt spännande. Så en dag så låg Clash första platta i mitt fack på biblioteket. Jag åkte hem till min kompis Robban och med en pirrande känsla la jag plattan på tallriken och la nålen till rätta. Jag blev inte besviken. Here come the militia. E-o, 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 e-o. Punken frigjorde en väldig massa energi, också i lilla Övik. Skit i traditionerna, jävla samhälle, gör det själv. Snart hade vi dragit ihop ett eget band, Respons. Och vi fick en replokal i Nolaskolans källare, där vi klistrade upp äggkartonger på betongväggarna. Fullt ös och hellre än bra. Och väldigt, väldigt högt. Öronen tjuter än. Efter bara 3 veckor fick vi vår första spelning på Själevads fritidsgård som förband till självaste Dag Vag. Vi rev av våra tre låtar. Vi var 17 år och jättearga. Och knappast populära. Några killar i jeansjacka stod och skrek och kastade glasstavar på oss. Sådana som de hittat i kemisalen. En av låtarna vi spelade var Disco Freak. Idag låter det inte så ungt och argt längre. Lite skämskudde är det, men jag har fått mina barns välsignelse att spela den för er. Ibland kommer ens historia tillbaka på ett oväntat sätt. När jag var 7 eller 8 år så hade jag lyckats klacka en fotbollshörna i mål i Kobdaris där min mormor bodde. Sedan den dagen var jag torsk på fotboll och i många år blev jag en hårt arbetande vänstermittfältare i Friska Viljor. I mitten, som nummer 8, spelade Micke. Han var snäppet bättre än mig. Men vi spelade stadigt i varandras sida i 3 eller 4 år. Micke spelade också bas, precis som jag, fast i gubbrockbandet JAL. Ja, vårat namn var bättre. För 5 år sedan så gjorde jag ett reportage om hur företaget Nordkalk ville bryta kalk i ett naturskyddsområde på norra Gotland. Det var förstås många protester och rättsprocesser. Men mitt reportage handlade om hur en tjänsteman vid Sveriges geologiska undersökning varit jävig. Samtidigt som han agerade som miljödomstolens expertvittne fick han bra betalt av Nordkalk för att göra arbete åt dem. Det är naturligtvis intressant i ett sånt reportage att också höra hur Nordkalk ser på saken. Och jag blev inbjuden till deras advokatkontor högt upp i Hötorgsskraporna för en informell redogörelse. Så plötsligt stod vi där igen. 2 stabila mittfältare i Friska Viljor. Öga mot öga. Stabilare än någonsin. Han var nu den advokat som representerade Nordkalk. Sånt innebär problem i min värld. Men efter ett redaktionsmöte fick jag klartecken att fortsätta med reportaget trots min gamla fotbollsrelation till en av parterna i konflikten. Nordkalk och Micke är beredda att pröva allt för att få bryta kalken på Gotland. Den beräknas vara värd tiotals miljarder kronor. Nu i sommar driver de en process för att underkänna regeringens beslut att göra området till Natura 2000-reservat. Jag brukar använda Nordkalk-reportaget som exempel också på hur viktigt det är att vara korrekt med fakta. I utsändningen så säger jag nämligen att det finns en liten blomma, gaffelfibblan, som bara finns i brytningsområdet. Men i ett pressmeddelande efter sändningen så gick Nordkalk ut och sa att reportern fått allt om bakfoten. Det fanns nämligen en koloni gaffelfibblor också på Öland.
I min klass på högstadiet gick Camilla Lundberg. Det gick rykten om att hon hade knullat med jompaläraren. Camilla hade 8 syskon och var supermobbad. Enligt ryktet hade hennes familj inte råd med shampoo. En gång när Camilla var borta hade vi klassråd om Camilla. Fröken frågade varför vi mobbar Camilla. Hon har ju 10 kilo smör i håret jämt, sa Kenneth. Vi beslöt att fröken skulle be Camilla tvätta håret. När jag gick i trean i gymnasiet såg jag Camilla med en barnvagn. Och så vitt jag kunde se hade hon fortfarande fett hår. Camilla var ihop med David Olsson som var supertrasslig. När skolan i krigsmarschen så juckade han mot alla träd. I 8:an snodde David en glassbil och körde i elljusspåret och krockade med en joggare. Sen fick han börja i CP-klassen. 4 år efter vi slutat skolan såg jag David Olsson på TV. Han var nazist. Han blev intervjuad med 2 andra nazister. Reporten frågade vem som var deras ledare. David berättade vad nazistledaren hette. Men de andra nazisterna sa till David, kan du hålla käften? Sen börjar alla skrika vit revolution utan pardon.
I högstadiet kunde man som fritt valt arbete välja deckarklubben. Det var helt oemotståndligt för en som läst varenda en av Wahlströms deckarböcker, Tvillingdeckarna och Femböckerna. Så fick jag första gången träffa kommissarie Hans Forsén. Han var en riktig konstapel, med keps med brätte och med koppeluniform. Hans dotter var ordförande i elevrådet. Vi fick lära oss att pensla fingeravtryck och gjuta skoavtryck. Hur kul som helst. Men ungdomen är yvig. Åtminstone var den det för mig. Ni kan säkert tänka er skammen när jag några år senare hamnade på fel sida av rättrådighetens breda stig. Det fanns ju så mycket att upptäcka och undersöka. Uppe på Sörliden fanns en tjej som vi kan kalla Anki. Hon var över 30 och gillade att bjuda 16-åriga killar på vin och öl. Hon hade också vänligheten att låta oss, Robban och mig, att köra hennes bil, en skabbig gammal 142. På Svartbysjön hade någon plogat upp en rallybana på isen. Där lärde jag mig att köra bil. Så fort som möjligt och hur kul som helst. Men Robban och jag började snart att låna våra föräldrars bilar. På kvällen och natten då vi trodde att de inte såg. Naturligtvis blev vi upptäckta. Och efter en kort biljakt på Lasarettsgatan, med blåljus och allt, så var vi fast. Min skam visste inga gränser när Hans Forsén kom in i polishusets förhörsrum. Han tittade på mig med oändligt sorgsna ögon. Hur kunde jag, som till och med varit med i deckarklubben, göra något så dumt? Nej, det fanns naturligtvis ingen ursäkt. Det här är en ungdomssynd som jag fortfarande har svårt att leva med. För historien har ett mycket tragiskt slut. Några månader efter denna händelse så träffade jag Robban på Molidenparkens parkeringsplats. Han var glad och full och hade just snott en bil på en bilfirma. Jag försökte få honom att lämna över nycklarna. Han ville väl inte få en prick och missa lämpan. Men han lyssnade inte. Dagen efter fick jag veta att han voltat med bilen på Varvsberget, hamnat under den och dött. Robban var min bästa vän.
I am the dragon, breathe the fire. Beautiful man, I'm the lion. Beautiful man, I know you're lying. I am not broken, I'm not crying, I'm not crying. You ain't trying hard enough. You ain't loving hard enough. You don't love me deep enough. We're not reaching peaks enough. Blindly in love, I fucks with you till I realize I'm just too much for you. I'm just too much for you. You just gotta let it be, let it be, let it be, let it be, baby. Hey, baby, who the fuck do you think I am? I smell that fragrance on your Louis Vuitton, boy. Just give my fat ass a big kiss, boy. Tonight I'm fucking up all your shit, boy. You hurt yourself. Try not to hurt yourself.
Förra året fick jag gå på röda mattan i Cannes. Det är väl typ det finaste som man kan göra i min bransch. Jag var samproducent för den tunisiska regissören Kauter Benhanias film Skönheten och odjuren, som gick upp på svenska biografer innan jul. Det är den första spelfilm som jag varit inblandad i, men den är baserad på en verklig händelse och passar mig för att den gör skillnad. Den handlar om en ung kvinna som blir våldtagen av poliser i Tunis och som sedan drar dem inför domstol. Händelsen och filmen har inneburit väldigt mycket för kvinnors rätt och yttrandefrihet i Tunisien. Med allt ont som händer i Sverige och världen är det lätt att glömma saker som faktiskt går åt rätt håll. Diktaturen Tunisien är på väg att bli en fungerande demokrati. En dag klev Abdullahi Hussein in på mitt kontor. Han är somalier från Ogaden-provinsen i Etiopien. Det var han som smugglade ut de filmer som visade hur Martin Schibbye och Johan Persson sköts, skenavrättades och dömdes som terrorister. Men Abdullahis filmer innehöll mycket mer. De visar hur presidenten i den etiopiska provinsen mördar, torterar, fördriver och på alla sätt plågar sin befolkning. Detta döljs för omvärlden. Inte ens Röda Korset får arbeta i området. Det var därför Martin och Johan åkte dit. Med Abdullahis material har jag gjort två filmer. Diktaturens fångar visades på SVT. Och tillsammans med Abdullahi försöker jag göra allt jag kan för att få folk att förstå det hemska som händer i Etiopien. Vi har visat filmen i riksdagen och Abdullahi har talat i både FN och EU. Det känns som att det är det viktigaste jag har gjort hittills. Vi gör skillnad, en liten bit i taget. Jag flyttade från Övik direkt efter gymnasiet. Det var liksom förutbestämt att det inte gick att vara kvar. Vi flyttade för studier, jobb och äventyr. Mina 10 år i Övik var, som ni kanske förstått, väldigt intensiva. Det var plugg, mjukglass på NK Tornedås, 3 milar på skidor med Lasse Fors, nattdopp i Örnparkens fontän, rock'n'roll, fotboll och efterfest på Turkan. Jag hann till och med en vända i elevrådet. Det var kärlek, liv och död i 180. Jag fattade nog aldrig hur fort det gick. Som ung har man inga direkta referenser, ni fattar. För inte så länge sedan så mötte jag Bosse G från Övik. Han är ett par år äldre och inte någon av de närmare. Men han blev glad av att se mig. Han var uppriktigt förvånad att jag fortfarande var i livet. Det var som om han lite från ovan och lite från sidan hade haft koll på mig. Och som om han såg mig som förtappad. Med den farten kraschar man förr eller senare. Jag har nog saktat ner. Jag är fortfarande hungrig på livet och jävligt nyfiken. Men med åren har jag blivit bättre på att hålla fokus och ta ansvar. Jag har ett jobb jag gillar och är välsignad med en fantastisk familj. Omvärlden skulle förstås kunna vara bättre. Men man får ta det en bit i taget. Jag heter Andreas Roxén och jag tackar för att ni vill att lyssna på mitt prat. Tack. We'll be right back.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.